Det är onsdagen den 18 februari och jag heter inte Mattias Svensson, men...
Du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Säg nyliberalism och många tänker nog på tiden av frihet, fred och framtidstro under 1900-talets slut fram till millennieskiftet. Det är sedan länge ersatt av vår tids svällande statsmakter, krig och nostalgi. Så kanske är det här ändå rätt tillfälle att påpeka att även nyliberalismen är äldre än så. Och att den faktiskt då, 1867 närmare bestämt, kom med en väpnad gren. Detta framgår av skriftställaren Anders Jonssons essä Sveriges första nyliberaler. Välkommen Anders.
Tack så mycket.
Vad var nytt med nyliberala partiet?
Det var flera saker. Dels förde de in många nya politiska krav som sen kom att förverkligas de allra flesta successivt ända in i vår tid. Men det mest nydanande var organisatoriskt. Det var det första partiet som både var en medlemsorganisation med lokalföreningar runt om i Sverige och ett riksdagsparti. Alltså både bland liberaler och konservativa så skilde man ju på medlemsorganisation och riksdagsparti långt in på 1900-talet. Men det här var så både och. Och sen var det också att de försökte upprätthålla partidisciplin. Alltså att man hade ett partiprogram på 77 ja. Punkter som alla förväntades följa i riksdagen.
Ja, och så hade de en väpnad gren. Hur kommer det sig?
Ja, så de här nyliberalerna som ju var den tidens politiska vänster i Sverige, de var mycket skeptiska till Ryssland. Och det hade förstärkts i början på 1860-talet då Ryssland slog ner ett polskt uppror. Men det fanns ett motstånd redan tidigare. Och vad man ville var att ersätta indelningsverket med allmän värnplikt.
Indelningsverket var...
Det var alltså att en grupp av bönder skulle tillsammans försörja en indelt soldat som då fick ett litet torp och lite land, men man skulle stödja det. Så att bönderna var emot indelningsverket därför att det belastade bönderna och inte stadsbor. Och medan både bönder och framförallt stadsborna ogillade indelningsverket av militära skäl, alltså värnpliktsarméer hade växt fram i Europa under 1800-talet. Och i väntan på, eller för att demonstrera att det skulle funka att ha tusentals män under vapen, så organiserade man, och det var inte formellt sett nyliberalerna, för skarpskytterörelsen grundades 1860, men det var ledande personer i de som sen bildade nyliberala partiet, August Blanche till exempel. Så det var, då stod de nyliberala nära, och det var en uppvisning att vi vill ha värnplikt. Och August Blanche, nyliberalernas ledare, påminner ibland att går det lite för långsamt med reformerna så har vi tiotusentals män under vapen, så ni ska bara veta.
Jag bara nämner det. Så det var i syfte att få en bättre försvarsmakt helt enkelt. Vi kan göra det bättre än...
Och det var en del i demokratiseringen. Sen blev ju slagordet en man, en röst, ett vapen. Så det var ju också symbol att allmän värnplikt och allmän rösträtt för män i bägge fallen i första hand hängde samman. Så det var demokratikrav också bakom detta.
Ja, och det var väl också så sen när man skickade ut människor att dö i början på 1900-talet, att det väckte ändå tanken att skickar vi ut människor att dö så borde de åtminstone få vara med och styra landet.
Just det, och senare efter andra världskriget i USA, alltså många afroamerikaner hade avlidit som soldater, och då krävde de medborgerliga rättigheter, och det stärkte deras ställning alltså i den kampen.
Ja. Och det här var man alltså tidiga att koppla ihop i det här partiet. Det kan vara värt att gå in på några av personer. Du nämnde en av dem, August Blanche. Vem var han?
Ja, han var på den tiden en av Stockholms allra mest kända författare, journalister och debattörer. Idag är han bara ihågkommen för en enda citat ur en teaterpjäs, nämligen det ska fan vara teaterdirektör. Och det är många, inte bara teaterdirektörer, som har känt den här att vara chef för en besvärlig organisation. Men han var jättekänd, han var en talare. Så fort man hade radikala människor eller kulturpersonligheter i Stockholm skulle ha en stor fest. Om man skulle ha ett festtal, ja, då var det August Blanche som höll festtalet. Han var ingen djuplodande tänkare, men han var liksom retoriker, skrev bra, höll fantastiska tal. Och han blev valbar till borgarståndet. De har gjort en reform på 1850-talet så att även de som ägde fastigheter, journalister och redaktörer hade ju normalt inte rösträtt, men ägde man en fastighet så blev han valbar. Och han fick i särklass flest röster, så han var Stockholms stads populäraste politiker.
Ja. Man får ju en del bildning med den här essän, och Blanche är ju bland annat inblandad i att vi har en staty av Karl den XII stående i Kungsträdgården. Jag tänker ju så här, var inte det ett komprometterande sammanhang för en liberal att verka i, uppvuxen som jag är med highlander skinheads runt den där statyn? Hur var det?
Just det. Precis, och det har ju verkligen förlorat sitt historiska samband, så jag skulle inte vilja föreslå att dagens liberaler uppvaktar Karl den XII, men August Blanche dog på samma dag på året, alltså 30 november, och det finns en Blanche-monument på Karlavägen. Där tycker jag nyliberalen skulle samlas för att... Men statyn då, ja. Det var ju en del av den negativa ställningen till Ryssland, och Karl XII försökte besegra Ryssland i krig. Och de som tog initiativ till statyn, det var polska flyktingar som hade kommit hit efter upproret 1863. Den mest kända av dem är Henryk Bukowski, grundare av Aktionskammaren, men det fanns andra. De ville på något sätt manifestera svenskarnas kamp mot Ryssland, och då var Karl XII naturlig. August Blanche och andra nyliberaler var med på detta, och det blev känt i Europa, så att den italienska frihetskämpen Giuseppe Garibaldi skickade ett telegram till invigningen och sa att det här är en värdig symbol för små nationers kamp mot stormakterna.
För det var så han förstods av sin samtid då, 150 år efter sin död.
Ja, bland dem. Alltså jag tror det också fanns en del som drömde om militarism och erövringskrig och sånt där. Så att, och jag kan säga också en lustig detalj. Antingen så var Karl XII helt nykterist, i varje fall så drack han väldigt lite, så att omkring 1900 så kom det en professor, historiker, som hyllade alla som inte drack alkohol var hjältar, så även Karl XII blev nykterhetsrörelsen en hjälte, så att han har använts med tjänst för alles.
Men vilka var det som, de här pengarna samlades in bland allmänheten?
Just det, precis. Och det var många, August Blanche var i spetsen för insamlingar, men det var de radikala stockholmarna som tyckte att ja, vi vill ha en staty. Det var lite billigare på den tiden, så alltså idag skulle det vara svårt att samla upp så mycket koppar.
Ja. men jag tänker också, det blev rätt dramatiskt när statyn skulle resas.
Just det. Och det var ju på 150-årsdagen av Karl XII:s död, alltså den 30 november 1868. Då hade man uppfört läktare runt skulpturen för att hederspersonerna skulle kunna se. Och det innebar att det gick inte för allmänheten att se detta, så att det blev kravaller dagarna innan, och på invigningsdagen så rev man delar av, åtminstone av den läktaren. Det är lite oklart hur mycket man rev, men det fanns möjlighet att se. Och August Blanche skulle ju vara med, och han tog emot studenter från Uppsala som kom, och så åt de middag på en restaurang som låg ungefär där Norra Latin ligger idag, vid Drottninggatan. Och så gick han söderut mot Kungsträdgården, och de sjöng allihopa, och han var så upphetsad av det och exalterad av detta så att han fick en hjärtattack. Och utanför det fortfarande apoteket som ligger kvar, Ugglan på Drottninggatan, så bars han in i apoteket och avled där. Så att det var dramatiskt.
Han fick aldrig se statyn.
Nej, precis. Men det finns ju en del som verkligen dör i triumfens ögonblick, så att han dog väl lycklig på något sätt.
Ja, vi får verkligen hoppas det. Vidare i persongalleriet, Aftonbladets grundare, liberalen Lars Johan Hierta, var också med. Eller var han det? Var han...
Ja, det är intressant. Det fick jag ju gå igenom i tidningslägg och även en memoar som en av de delarna har skrivit. Han var ju då ålderspresident i andra kammaren. Han har suttit först i adelståndet och sen gick han över till borgarståndet och var andra kammarens allra mest erfarna ledamot, hade en väldigt stark ställning. Så att man på hösten 66 bildade Nyliberala sällskapet i Stockholm, alltså som en allmän medlemsorganisation, så gick han med. Och han förklarade att Nyliberalernas krav, det är samma krav som jag alltid har ställt, eller ja, de var radikalare, men det var i min riktning. Men han gick aldrig med i riksdagspartiet därför att han hade så stark ställning, så han skulle ha fått mindre makt om han hade bundit sig till ett litet parti. Så att han stödde deras krav, han var med i den medborgarföreningen, men han står inte upptagen i riksdagsprotokollet som nyliberal.
Vilka andra förtjänar att nämnas?
Ja, en som är känd och var viktig då, inte känd för andra än politik, Adolf Erik Nordenskjöld, alltså polarfararen. Och han var ju mot Ryssland, därför han var ju flykting från Ryssland. Han hade ju växt upp i Ryssland som professor, eller som forskare i mineralogi. Men hans karriär stoppades av ryska tsartjänstemän. Så att han flydde till Sverige. Så han var liberal och han ogillade Ryssland, så han var med på det här. Sen fanns det Adolf Hedin, som den som levde längst och var riksdagsman ända till sin död 1905. Och sen är känd för socialliberalismen, men det kommer ju 20 år senare. Han skrev en stridsskrift som jag menar är det vassaste som har skrivits hösten 67 och 66 och kom ut början på 67. Heter 15 brev från en demokrat i svenska riksdagen. Och då man ser då han kritiserade svenska statsbyråkratin, så kan jag säga att Svenska Dagbladets ledare, då ni kritiserar staten, så är det rena statskramandet om man jämför med Adolf Hedin.
Ja, han hade ett och annat att säga om byråkratin.
Ja, det är fantastiskt. Och det är det vassaste liberala stridsskrift som har skrivits någon gång.
Vad var han skrev bland annat?
Han hävdade ju att byråkratin var fylld av medelmåttor och de skulle möjligen kunna göra nytta om någon annanstans, men de är så inskränkta, följer bara paragraferna, så att de bara går i vägen för skapande människor. Men han skrev också om lagstiftningen som drabbade fattiga. Han skrev om folkskolan. Han tyckte att skolans främsta uppgift var att lära barnen att läsa och skriva. Och det är ju det enda krav som nyliberalerna inte har fått igenom när man har misslyckats. han skrev vidgad rösträtt, rättigheter för kvinnor. Så att vi som vet någonting om liberal historia, om vi tänker bort socialliberalism som inte fanns, så är det verkligen nästan heltäckande liberalt budskap. Mm. Han nämner inte alls någonting om frihandel och näringsfrihet och fri invandring, därför att det var genomfört. Nyliberalerna sa att de skulle slå vakt om frihandel och näringsfrihet, men de behövde aldrig driva det, för det hade genomförts åren innan och vi hade passfrihet, så att kampen för fri migration var inte aktuell. Och därför har en del som har tittat på dem trott att de inte brydde sig om det, men de hade ju vunnit, och det sa de att det skulle de slå vakt om.
Ja, det skulle skyddas mot reaktionen.
Just det, precis. Ja.
Ja. Finns det några fler? Vi har en sockerbagare bland annat.
Ja. Alla organisationer bör ha en sockerbagare, ja. Det blir bättre fikabröd. Han var rätt känd för på sin i Stockholm då, som var en skrev om religionsfrihet och skolan och så vidare, så han hade vidare vyer. Vi hade också en mycket speciell person som var skolinspektör i Stockholm och var oerhört viktig för att Karl Mejeberg heter han. Han slog ner på brister i skolan och dåliga lärare, dåliga läromedel, men han var en av få liberala despoterna. Alltså han visste och kunde allt, alltså vet Westerberg på 1800-talet. Så att alla som hade någon åsikt.
Jag anar förlagan till vissa andra senare här.
Så att alla andra som hade någon åsikt, de tryckte han ner. Och så blev det bråk på Maria folkskola om rastordning, om man skulle vakta vid raster och sånt där. Han växte inte. Så att lärare slutade och det blev en stor kris i Stockholms folkskoleväsende. Så att ibland, det var väl en brist hos en del av nyliberalerna. Stockholms, det var 15 av de 25 var ju bönder, men de här 10 statsliberalerna, många av dem, de hade lite grann det här folkpartisyndromet att de kunde och visste allt.
Ja, jo, det är ju ett drag som har överlevt, får man ju säga. Ja. Men de här skånska bönderna, de hade sina perspektiv.
Ja, de en rolig sak, jag har ju slut av essän ungefär 60-tal reformer som har genomförts som antingen direkt motsvarar vad nyliberalerna krävde eller som var en följd av detta. Och den senaste, kanske inte den sista, det var ju gårdsförsäljningen 1 juli 25, eftersom flera skånska bönder ville ha bättre villkor för småskalig brännvinstillverkning.
Så att, ja, den hade ju precis förbjudits där kring 1855.
Just det, precis. Så att det ville de. Men det är intressant att de här bönderna, väldigt många av dem var ju helt självlärda, väldigt liten skolutbildning, men hade fantastiskt breda perspektiv och var imponerade. Mest var det en som hette Svensén i Hultsfreds kommun idag, som var helt självlärd, men dels utvecklade han sitt jordbruk med nya metoder så att bönder från halva Småland kom till honom. Och sen var han en av riksdagens första feminister och skrev en bok om kvinnornas rättigheter, och Ellen Fries, som var den första kvinnan som disputerade historia, kallade honom för denna kvinnans nya riddare i vadmalskläder. Alltså han var, och Fredrika Bremer berömde honom. Så att det fanns av de här till synes enkla bönderna, också stora tänkare med klara liberala perspektiv.
Mm. Det är ju många män här, men ett parti som hade kravet på att kvinnan erhåller full medborgerlig likställighet med mannen borde väl även välkomna tidens kvinnliga liberaler, eller hur
ja,
var det där?
Det är den svarta fläcken i det här. Alltså, Emil Flygare Karlén var ju en av Sveriges mest lästa författare. Hon bodde ju under den här tiden i Stockholm. Hon hade en man som också var författare och journalist, och den mannen, vars namn alla har glömt bort, även jag just nu, han ingick August Blanche vänkrets, så han var med i partiet och där. Och på något sätt, det har jag läst i en biografi över Karlén, att hon fick en inbjudan att bli medlem i partiet. Men uppenbarligen så valdes hon inte in. Och det enda vi vet är då ett brev från henne till Adolf Hedin där hon beklagar att tiden inte var mogen för kvinnans inträde. Så det är intressant att de vägrar. Hon var ju för frihandel.
Ja, de hade jättefina teorier.
Ja, just det. Men, ja. Nej, precis. Och just under nyliberalernas existens 67-71, då motionerade de om allmän rösträtt för män, men en av de nyliberalerna i Skåne, Fredrik Borg, som drev en tidning i Helsingborg, han var den första som sen på 1880-talet motionerade om full rösträtt för kvinnor. Det därför återkommer sen på 1900-talet då liberaler och socialdemokrater drev rösträtt, så ville man ju först ha manlig rösträtt därför det var lättast att få igenom den, och sen kvinnlig rösträtt, och det, av taktiska skäl kan man förstå det, och det var så de tänkte det också.
Ja, det var väl varken första eller sista gången som liberaler försvarar en teoretisk frihet utan att själva vara i närheten av att tillämpa den.
Precis.
Men jag antar att de mestadels höll sig undan fängelserna, men det hindrar inte att många förslag handlar om humanare straff. Ja. Vad drev de för politik mer generellt?
Ja, det hade skett redan lite grann innan. Alltså, svåra kroppsstraff, ökad
rättssäkerhet. Hjärta driver ju mycket av det här, inklusive husagan som då var rätten för husbonden att slå alla i huset.
Och det var ju Hjärta, det var ju så Hjärta blev liberal. Han var ju ämbetsman och hade fått en bildad uppfostran, och sen så begärde han för att besöka Stockholms fängelser och sett då en stackars fattig man som inte visste om han blev dömd för att visa att han hade egentligen inte alls hade blivit frikänd men satt ändå i häkte. Så att han startade kampen, och det var då att ta bort inhumana straff, alla typer av religiösa straff. Man vill också ha det vi sen kommer att kalla för dagsböter, alltså bötesstraff skulle anpassas till den dömdes ekonomi, och det fick vi först då på, jag tror, 1930-talet. Också stärka rättssäkerheten med rättegångar. Det här är en intressant sak, för det är vi som sysslar med liberal historia, vi vet ju väldigt mycket om vad vi har gjort för näringsfrihet och frihandel och för demokrati. Men just vad liberalerna har gjort för rättssäkerhet, rättsstaten, det här. Och jag är redaktör för en skrift som kommer senare i vår där jag skriver om den stolta liberala historien inom rättspolitiken.
Kan du ge en försmak?
Ja, nej, men alltså, de ville då humanare straff, stärka den åtalades rättighet i rättegången med advokat och så vidare, och moderna rättegångsordning. Det är en lång tradition, men här liksom i många andra frågor så sviker ju dagens liberaler. Nu är det mera repression, inte mera humanism i kriminalpolitiken.
Ja, det får man ju ändå säga. Även om vi kommer från en annan utgångspunkt. För sin samtid uppfattades det här partiet som vänster också, med just krav på rättssäkerhet och liknande. Och de har av samtida akademiker beskrivits som väsensskilda från 1980-talets nyliberaler. Hur väl stämmer sådana etiketter?
Alltså, vänster och höger måste man ju alltid sätta in i sin tid. Och att de på den tiden var vänster, de var emot den tidens auktoriteter, den tidens statsmakt var en konservativ stat, den tidens svenska kyrka var en konservativ kyrka. Så att alla där uppfattades som de mest radikala, och det var de. Och som sagt, socialliberalismen som då skiljer den klassiska liberalismen och nyliberalismen från socialliberaler var inte aktuell då. Den kom först senare. Adolf Hedin kom ju att bli socialliberal. Men jag menar att jag ser ju inte, jag är socialliberal, men jag uppskattar väldigt mycket nyliberalismen. Och jag ser inte det som en vänsterrörelse. Att vara emot auktoriteter, att kämpa mot överheten, det är för mig vänster och radikalism.
I en bra bemärkelse.
Ja, i en bra bemärkelse. Ja. Och de som då säger att, jag tror att många som stämplar dem som, de var vänster, att de missförstått idag, så blandar de in socialliberala strävanden som då inte alls är relevanta här. Och jag ser ändå dagens nyliberalism, om vi bortser från en del synpunkter på socialpolitik och annat, så är det klart att ja, ni, du tillhör ju den delen, så att ni ser väl också er som radikala och anti-auktoritära.
Ja, definitivt, definitivt. Det är ju en del av detta. Det blir ju ändå en rätt kort historia för det här partiet. Hur slutar det och varför så fort?
Ja, det är två saker. Dels finns det en inneboende spänning, nämligen att man försöker ha ett sammanhållet parti. Hela valsystemet är uppbyggt på personval. I enmansvalkretsar, överallt utom de största städerna, man har flermansvalkretsar. Men alla blir invalda på personliga mandat. Ordet parti finns inte i lagstiftningen. Så att strävan att hålla samman alla, det skaver. Och då blir det, framförallt efter det andra, man hade ju ett riksdagsval 1869, och då fick man in de här väldigt skickliga och pratglada Stockholmsliberalerna, och då blev det, det kan vi se i dagens liberala parti, motsättningar mellan statsintellektuella och de som är förankrade i myllan.
Också en generationsklyfta däremellan.
Precis. Ja. Men sen den konkreta frågan, det är ju då det fransk-tyska kriget 1870-1871. Detta ställer alla överens om då i stora. Sverige måste stärka försvaret snabbt. Och då kommer en del av nyliberalerna, bland annat Adolf Hedin, säga att ja, vi måste stärka det omedelbart. Och vi har indelningsverk, vi kan inte göra om inför allmän värnplikt över en natt. Så man måste förstärka de nuvarande ramar. Medan framförallt landsbygdsliberalerna vill inte öka trycket på bönderna. Så att då lyckas Lantmannapartiet, som är det stora partiet i andra kammaren, mycket skickligt utforma en politik som attraherar väldigt många av de nyliberala bönderna, och då spricker man.
Ja, det är ju också en liten förlaga. Dör den liberala agendan med partiet?
Nej, alltså många finns, Adolf Hedin finns kvar med två korta avbrott ända till 1905. Julius Mankell, som jag nämnde, som inte har nämnt med det, som var officer och den stora militären, han hade ju deltagit som frivillig.
I Polen, va?
Just det, precis. Alltså, i det polska upproret, och höll på att bli tillfångatagen av kosacker och gav sig som fånge till österrikiska trupper, så han satt kort tid som krigsfång i Österrike. Han var också kvar i politiken, dog i mitten på 1890, slutet av 1890-talet. Och det kommer någonting som heter Reformföreningen på 1880-talet, som var en uppföljare, inte ett politiskt parti, men nyliberalernas program. Han blev ordförande i den allmänna rösträttsrörelsen. Fredrik Borg, som jag nämnde, blev riksdagsman senare och motskärde om kvinnlig rösträtt. Så att, jag tror att nästan alla som levde vidare i politiken lite längre kom att driva många av de nyliberala frågorna i en eller annan form.
Mm. Och när till exempel frihandeln kommer tillbaka som en fråga och ifrågasätt, så är de på frihandelslinjen, eller hur?
Just det, då är de fria. Det var ju på 1887 som det var stor dramatik, och det var en av de två tillfällen då Adolf Hedin förlorade, därför att det var ju så där kända valet i Stockholm där en av de 20 frihandelsvänner i Stockholm, frihandlarna vann i Stockholm, hade en skatteskuld till Göteborg på 11 kronor och 58 öre. Och då blev alla 20 frihandlare i Stockholm diskvalificerade av Högsta domstolen, och det kom in 20 protektionister, och då vände det.
Och de firade?
Firade på Hasselbacken. Hade du läst att det var för 11 kronor och 58 öre. Och en av dem som blev invald som var protektionist var uppfinnaren Gustav de Laval. Och jag har skrivit en biografi över honom, så att jag gick igenom hans personarkiv. Så letade jag upp hans kassabok för januari 1888. Och då hittade jag en utgift på 11 kronor och 62 öre, alltså 4 öre högre. Ja.
Men, gav han lite dricks?
Ja, eller? Dricks eller garderobsavgift. Alltså det måste ha varit en middag, så den finns.
Ja. Dör den liberala agendan med partiet?
Nej, det var lite grann backlash, men alltså från, ska jag säga, det som gjorde då att det här övergreppet, kan man säga, från Högsta domstolen, det är det som samlar ju de radikala och liberalerna, och man bildar rösträttsrörelsen, och det är då på 1890-talet så tar det fart och vi får ett parti i andra kammaren, radikalt parti med Karl Staaff och andra, Julius Mankell också, som heter Folkpartiet faktiskt, och sen Liberala Samlingspartiet. Så att, men det man kan säga, det är från sent 1800-tal och första decennier på 1900-talet, då började det här genomföras i stor grad, det här programmet.
Ja, du har gjort en liten samling på slutet, ända fram till gårdsförsäljningen.
Ja,
vad finns det mer att nämna som liksom var kontroversiellt då, men är självklarhet?
Ja, rösträttsfrågorna naturligtvis, men också mycket interna frågor som rör riksdagsarbetet, att vem tillsätter talman? Landshövdingarnas möjlighet att överpröva landstingens beslut. Och det fanns och så rättsreformer, alltså det fanns över hela linjen. Kvinnors rättigheter, fideikommissystemets avvecklande, adelns privilegier ska avskaffas. Och skolan ska vara helt fri från kyrkligt inflytande och så vidare, skilja kyrkan från staten. Så att det är ett stolt liberalt program som andra har burit vidare, och som sagt ända fram till gårdsförsäljningen. Och nu gäller det bara att man ska hitta någon reform så att skolbarnen kan lära sig läsa ordentligt också.
Ja, det är det här med det är lite grann lusten att lära och sånt där. Ja. Som, ja, det är väl ett evigt pedagogiskt uppdrag. Ja. Som man kanske inte kan med petimeter detalj om raster.
Nej, och det roliga var att Adolf Hedin som skrev det här med att lära sig läsa, han sa ju också det att staten borde också ge stöd till privata läroverk. Ja, tanken att statens skolinspektör inte skulle vara lika stränga eller kanske ännu strängare mot de friskolorna, det var fel. Så att han var faktiskt även för friskolesystem.
Ah, jag tänkte just det, du har ju suttit med den här essän nu i vår samtid och sånt där. Liksom, vad finns det att lära sig och ta med sig idag?
Alltså, tron på individens frihet, jag var skeptisk till all överhet. Alltså, även om man uppskattar mycket av alla statsbyråkrater, inte odugliga, men alltså att ändå ha, om jag själv blir upprörd av någonting så är det rättsövergrepp eller då en myndighet fattar ett dumt beslut, alltså alldeles uppenbart knäppt beslut. Det gör liksom, jag knyter näven och tycker att detta är något fruktansvärt. Så att ha den här frihetslidelsen, tro på individen och att ändå vara skeptisk till all överhet och allting som hindrar nytänkande kreativitet, det ska vi bära oss med från Liberalerna.
Det tycker jag verkligen. Tack så mycket Anders Jonsson för att du var med oss idag.
Tack så mycket.
Anders Jonsson, aktuell med Timbro-essän Sveriges första nyliberaler. Tack också till alla er som lyssnat. Vill ni också engagera er i en frivillig kår för ett bättre försvar, eller vill ni träda till försvar för andra liberala hjärtefrågor? Maila tankar, synpunkter och förslag till ledarsidan@svd.se. ledarsidan@svd.se. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, ansvarig utgivare är Lisa Irenius och jag heter Mattias Svensson. Tack för den här gången.